Välkommen till det femte avsnittet av Klimatliberalerna, podden där vi avhandlar de mest aktuella och framförallt de viktigaste frågorna inom klimat, energi och miljö. Hanna Stengren, min poddkollega. Får du någon vårsol?
Ja, inte tillräckligt ännu tycker jag. Jag hoppas på mer vårsol nu när det är dags för mig att gå lite barnvagnspromenader snart här i samband med att jag får barn i dagarna. Själv då, Joakim Broman?
Men jag har varit på sportlov här. Det var ju inte så soligt i och för sig, men jag var i alla fall ute i skogen och röjde bort lite löv på ett område som jag var med och planterade för några år sedan. Det var väldigt roligt. Jag har börjat ge mig in i skogsbruket lite grann, både i teori och i praktik. Och då får man liksom följa ett område från liksom plantering och upp via röjning och gallring och sådär. Det är väldigt spännande att se de olika stadierna och se hur det, olika åtgärder påverkar. Och så.
Det låter riktigt härligt. Har du någon favoritårstid i skogen?
Ja, men det är nog våren, för då får man vara ute och röja och allting börjar liksom spira och så där. Man ser det på ett annat sätt. Vintern är rätt tråkig, man ser inte skillnad på lövträden och så.
Nej, jag kan tänka mig. Det är björkar man ser typ.
Ja, typ. Men vi ska inte fastna i granskogen, för idag ska vi ju prata om ett av dina favoritämnen, eller hur?
Ja, precis. Bergen är ju både min favoritplats att vara på, rent fysiskt, och berggrunden med alla metaller och mineral som vi ska prata om idag är ett riktigt fascinerande område. Och det är ett område också där Sverige är en stormakt i EU, kan man säga. Mm. Joakim, visste du att Sverige är EUs största gruvnation?
Det visste jag inte. Mm. Det var väldigt intressant.
Ja, så vi har en hel del att prata om här idag. Och vem passar inte bättre att prata gruvor och metaller och mineral med om inte Maria Sunér, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, metall- och mineralproducenter i Sverige. Välkommen Maria.
Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här.
Jättekul att ha dig här. Maria, du har nyligen kommit hem från gruvkonferensen PDAC i Kanada, som i alla fall enligt organisatören själv kallats för gruvnäringens Super Bowl. Du får berätta om det var så det var. Men hur ligger Sverige till som gruvnation globalt?
Ja, om det är Super Bowl eller inte kanske får väl vara upp till arrangören. Men det är ju en jättestor mässa med uppåt 30 000 deltagare som faktiskt pratar om prospektering. Det är det som är fokus, och det handlar ju mycket om trenderna globalt kring materialbehov och hur ser pipelinen ut? Vad har vi för gruvprojekt som kan komma online och faktiskt börja producera och så vidare? Plus att det också idag, vilket jag tycker skiljer sig lite från första gången jag var där, är en ganska mycket en politisk diskussion också. Det märks att råmaterialfrågorna är allt viktigare för många länder, och man pratar mycket om vilka är man allierad med och vilka vill man ha kontakter med och leveranser med i framtiden. Och intresset för svensk gruvnäring är väl hyfsat stort, ska jag säga. Men vi är ju en av de nationer i Europa, som du säger, som har en geologisk potential som faktiskt är ganska betydande. Vi är också den nation i Europa som har mest gruvnäring idag. Och vi ligger ju verkligen i teknisk framkant. Att de svenska gruvorna har klarat av att vara konkurrenskraftiga ända in idag, det är ju för att de har jobbat väldigt mycket med att ha hög produktivitet, att vara väldigt effektiva. Och vi har också ett väldigt bra arbete med hållbarhet och miljöfrågor. Plus att vi också har goda arbetsförhållanden, och det är välbetalda och attraktiva jobb. Så att Sverige ses ju lite grann som ett föredöme, också det nära samarbete vi har med våra teknikleverantörer. Så svenska gruvor är ju ofta testbäddar för innovation och ny teknik. Och det här gör ju att det finns ett starkt intresse för Sverige och den här unika samverkan som vi har inom det svenska gruvklustret.
Mm, ja, spännande. Hur ser intresset ut på den här konferensen när man pratar, andra aktörer pratar med dig då som svensk representant för gruvnäringen? Vad frågar man? Vad är man intresserad av?
Ja, men det är väl dels det här med liksom vår teknikutveckling, hur vi samverkar i olika forskningsprogram och så vidare. Men sen ser vi också ett intresse för liksom den svenska berggrunden som sådan. Och vi har ju redan idag i Sverige en hel del aktörer från både Kanada och Australien framförallt som är här och prospekterar, därför att de har identifierat den svenska berggrunden som väldigt spännande. Och vi vet också att vi har prospekterat alldeles för lite. Vi är helt övertygade om att det finns mycket mer att hitta i den svenska berggrunden. Så att det intresset är också väldigt tydligt. Och vi har ju också vår geologiska undersökning är också närvarande på PDAC och ordnar något som de kallar för Nordic Mining Day, som vi gör tillsammans med Finland och Norge, som har liknande berggrunder. Och det är ett ganska stort intresse att höra mer om möjligheterna och vilka regelverk gäller. Det är kanske den frågan som de mest ställer till mig, liksom, att hur är det faktiskt att vara i Sverige och prospektera? Vad är möjligheten att faktiskt komma fram med ett gruvprojekt långsiktigt? Är det värt att komma till Sverige? Det är ju liksom den frågan. Är det där vi ska lägga vår tid och våra resurser på att prospektera? Så hur blir vi en attraktiv gruvnation är ju en jätteviktig fråga utifrån det perspektivet.
Hur svarar du på den frågan?
Ja, men just nu så tycker jag ju att liksom det känns som saker och ting går i rätt riktning. Liksom. Både på EU-nivå och i Sverige. EU-nivå har vi ju precis fått den här kritiska råmaterialakten, eller Critical Raw Material Act som den heter på engelska, och den kommer att träda i kraft i sommar. Och det är ju en väldigt tydlig politisk signal från EU att vi måste jobba för att öka vår försörjningstrygghet när det gäller råmaterial. Och det handlar ju både om att öka vår produktion i Europa, vår brytning i Europa, och man sätter ett mål om 10% om kritiska råvaror ska brytas här. Men det pekar ju också på vikten av förbättrade handelsrelationer och att vi ska jobba med de länder som vi faktiskt vill ha handelsrelationer med, så att vi inte ska sitta i händerna på odemokratiska stater eller stater som har tveksamma arbetsmiljöförhållanden eller miljöhänsyn i sin produktion. Så att det tycker jag är en jätteviktig politisk signal som kommer att driva i rätt riktning, och där man också pekar väldigt mycket på effektivare tillståndsprocesser, att man ska förenkla, skapa någonting som man till exempel kallar för det blev inte one stop shop utan nu heter det single point of contact, som då ska vara en ingång för företagen. Och här i Sverige ser vi ju hur den nuvarande regeringen har verkligen tagit till sig det här. De jobbade ju väldigt aktivt under ordförandeskapet med den kritiska råmaterialakten, och man gör ju nu också åtgärder här i Sverige som handlar om att förtydliga regelverken och förenkla. Så att jag har ändå faktiskt en bra känsla just nu om att det är på väg åt rätt håll i Sverige. Men historiskt får vi erkänna att det har kanske inte varit så lätt, och vi har nog haft en del frustrerade utländska aktörer som har kommit hit och trott att Sverige var ett bra land att verka i och liksom kört rakt in i väggen i den svenska byråkratin. Och det är ju bekymmersamt liksom. Och det var en bild som satt ganska starkt, tror jag, i slutet på någonstans där 2018, 2019, 2020, att det verkligen hade cementerats att Sverige tyvärr inte var värt att satsa på i det globala perspektivet.
Och då var det tillståndsprocesser som hade satt stopp egentligen? Eller vad var det som skapade den bilden liksom, i den här byråkratin som du pratar om?
Ja, men det absolut, det var tillståndsprocesser, och det är ju liksom en kombination av väldigt många olika saker egentligen som är tillståndsprocesserna. Men det handlar ju om myndigheters attityd, hur man liksom går in i det här med att man ser på en gruvetablering. Och jag tror att man kände sig ganska motarbetad. Liksom. Man behandlade som något som katten hade släpat in verkligen. Det var någon företrädare för ett större globalt företag som faktiskt har valt bort Europa ganska kraftfullt, som sa att liksom, vi vill vara och verka där man faktiskt också vill ha oss där. Vi orkar inte gå in och liksom ge oss in i länder där man inte vill ha oss, där vi inte är välkomna. Så att jag tror att det är en viktig, den här attityden är också en viktig sak att försöker man underlätta eller inte. Men sen hade vi också ett antal exempel där väldiga långbänkar som drog ut på tiden, som fick mycket internationell uppmärksamhet också. Där det liksom helt enkelt fattades icke-beslut under väldigt lång tid. Kallak är ju ett sånt tydligt exempel där det tog otroligt lång tid att få ett besked helt enkelt.
Mm. Om jag bara får stanna till jättekort vid den här tillståndsprocessen, tillståndsfrågorna, så liksom, hur ser du på den här att de som kanske skulle försvara miljöbalken, försvara liksom status quo i den här frågan, skulle kanske säga, föreställer jag mig, att det här handlar om att verkligen att det finns en målkonflikt mellan att öppna nya gruvor och att liksom ha miljöskydd, arbetsmiljöskydd, ja, egentligen alla miljöfrågor som finns runt omkring det här. Men det kan ju inte vara det, tänker jag, samtidigt som gör att det tar 15 år att reda ut frågor. Att, så här, hur förstår du vad jag menar? Mm. Att, hur ser du på det här? Finns det en målkonflikt? Och vad består den i så fall när det kommer mellan gruvnäringen och miljö?
Nej, men det är klart att det finns målkonflikter, det gör det, och det går inte att komma ifrån att en gruva har en påverkan på miljön. Det är per definition ett hål i marken, och det är klart att vi påverkar naturmiljön på det här området och kanske också vatten och andra frågor. Det krävs transporter till och från, så att det är ju precis som med väldigt många andra verksamheter att det är en viss påverkan. Men vi vet ju också idag hur vi ska kunna göra det här på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Och sträva efter att ha en så liten påverkan som möjligt. Och det är ju något som branschen jobbar väldigt mycket med. Vi har ju som bransch bland annat tagit fram målsättningar för klimat. Att vi tydligt ska minska våra klimatutsläpp. Att vara fossilfria i våra gruvprocesser redan 2035. Och i de efterföljande processstegen senast 2045. Och vi har också målsättningar om biodiversitet, att bidra nettopositivt till den biologiska mångfalden. Och det kan man då göra genom att i sista hand kompensera för den påverkan man faktiskt har. Så att vi har ju verkligen försökt jobba med det här, och i Sverige har vi ju strikta miljölagar, och det tycker vi är bra. Och att vi verkligen värnar om att vi ska ligga i global framkant på det här området. Men det är klart att här finns alltid målkonflikter, och man kommer att påverka sin omgivning just där man finns. Men samtidigt vet vi också att vi behöver de här råmaterialen. Många av dem är ju helt nödvändiga för klimatomställningen, för batterier, för vår elektrifiering, den nya teknologin, och även för andra applikationer som ju har blivit väldigt viktiga idag. Försvarsapplikationer, liksom digital teknik och så vidare. Och så utan de här materialen så klarar vi inte det. Så att om vi inte gör det på ett ansvarsfullt sätt här, så måste vi ju ändå köpa de här materialen någon annanstans ifrån. Så att det blir lite en NIMBY-effekt att säga att vi inte ska tillåta någonting här.
Som du är inne på, Maria, det finns ju ibland inte bara konflikter mellan gruvindustri eller annan industri och miljö. Det kan ju också finnas målkonflikter mellan klimat och miljö. I det här fallet att vi behöver en massa mineraler, jordartsmetaller för att klara av klimatomställningen.
Mm, ja, men det stämmer ju verkligen, och jag menar, det är naturligtvis bara prognoser, men tittar man på sådana prognoser som finns, IEA till exempel har tittat på vad som krävs för att nå ett netto nollmål globalt, och de konstaterade att det behövs ungefär 6 gånger mer metall och mineral som kommer in i de mänskliga flödena innan vi ens kan börja tänka på att vi bara ska leva på återvinning, så att säga. Och det förutsätter sen då att man faktiskt kan återvinna till 100%, vilket inte är helt enkelt av alla material som finns här. Och där våra produkter är väldigt komplexa. Om man tänker på en vanlig mobiltelefon till exempel, så har den någonstans mellan 40 och 60 ämnen i sig. Och vissa finns i extremt små mängder, så att det är väldigt svårt att faktiskt återvinna till 100%. Och idag vet vi faktiskt inte hur man ska återvinna vissa av de här ämnena. Sällsynta jordartsmetaller och även batterimineral och så vidare. Man jobbar ju mycket med att hitta tekniken för hur man ska göra det här. Så att det är absolut, och vi kommer att behöva fler gruvor i världen. Nu när jag var på PDAC i Kanada, så gjorde vi också vissa studiebesök i samband med det, och då pratade de om att de har nu 5 stora batteri-gigafactories under uppbyggnad, och då hade de räknat ut att det kommer att behövas ungefär 15 nya gruvor för att försörja de här med råmaterial i Kanada. Mm. Så att jag menar, det visar lite på magnituden, och jag menar, då har man ändå ambitionen att batterier är något som ska återcirkuleras, men vi kommer behöva väldigt många fler batterier in i flödet innan vi kan börja leva av vår cirkulering.
Precis, att de är ju inbundna i sina produkter. Precis, ett tag, ja. Innan det finns tillräckligt mycket också. Ja.
Men självklart tycker jag att liksom ambitionen måste vara att vi ska bli mycket bättre på att återvinna råmaterialet. Och där är ju metaller faktiskt väldigt bra lämpade för detta eftersom de är grundämnen och i alla fall teoretiskt ska gå att återvinna. Jag menar, vi har redan höga återvinningsgrader på vissa. Koppar och stål till exempel återvinns ju, även aluminium i väldigt hög grad idag, även om det ser olika ut i olika länder. Så det gäller ju att hitta de här cirkulära flödena och metoderna att göra det på ett ansvarsfullt sätt, även vad gäller andra material.
Mm. Och man behöver ha båda de tankarna i huvudet samtidigt, att både satsa på nya tekniker för återvinning samtidigt som vi behöver inse att vi behöver mer metaller och mineral in i systemet och göra det så hållbart som möjligt.
Ja, och här ser vi också stora synergier mellan liksom den primära produktionen då som kommer från gruvor och den sekundära råmaterialflödena och hur de liksom går tillsammans in i smältverken och skapar en bättre produkt. Och vi har ju ett bra exempel här i Sverige. Boliden, Rönnskärsverket, har ju en av norra Europas största elektronikskrotåtervinningsanläggningar som tillsammans med deras liksom primära flöden från gruvorna skapar nya produkter. Och det gör ju att de har ju både primära och sekundära råvaror redan idag. Och det såg vi ju även i Kanada, att det är så de här stora smältverken jobbar. Att de har både och helt enkelt. Och att det liksom förenklar processen att man kan ha både och faktiskt. Så att det finns stora synergier mellan gruvflödet och det sekundära flödet från återvinning.
Mm. Ja, men när det gäller de här kritiska metallerna och mineralerna som EU har identifierat då, Sverige har, dömer man, ganska stora tillgångar av ett antal av de här. Det material som vi nämnde kommer att behövas i klimatomställningen, i vindkraftverk, i batterier, solceller, elmotorer och mycket annat. Vad är det som finns i Sverige och vad finns det för potential för den svenska gruvnäringen framåt?
Alltså det finns ju en stor potential. Jag menar, idag i Sverige så bryter vi ju egentligen bara koppar av de metaller som har identifierats som kritiska och strategiska av EU. Men vi vet ju att vi har potential för kanske åtminstone hälften av de som finns på EUs kritiska lista. Och det är lite svårt att säga exakt hur mycket, men tittar man till exempel på de fyndigheter vi känner till kring sällsynta jordartsmetaller, som är dels då den stora fyndigheten uppe hos LKAB, den här så kallade Pergeier-fyndigheten, men vi har också två andra projekt bland våra medlemmar som ligger mer i södra Sverige som också är sällsynta jordartsmetaller. Så jag tror att Sverige skulle verkligen kunna vara en stormakt när det gäller sällsynta jordartsmetaller globalt och även kunna försörja större delen av EUs behov av sällsynta jordartsmetaller. Så där har vi en väldigt stor potential. Och vi vet ju också att Sverige har väldigt fina tillgångar av grafit, som är ett material som behövs för batterianoder. Idag använder man ju ofta syntetisk grafit som är producerad via olja som man kokar väldigt länge. Och den här naturliga grafiten har ju då mycket, mycket bättre klimategenskaper. Och det är något som vi också skulle kunna bidra med i stor mängd och där vi vet att vi har en potential. Man kan också se att det finns andra material som vi vet. Det finns ett jättespännande litiumprojekt nu i närheten av Gävle som faktiskt avancerar och där vi ser att det här är också någonting där vi skulle kunna bidra. Inte för att vi ska kunna bli helt självförsörjande i Europa, men att våra produktionsanläggningar kan ändå vara en bidragande faktor. Så att vi har ganska mycket spännande projekt på gång skulle jag vilja säga.
Spännande, och precis som du är inne på att många av de här som du nämnde nu har vi väldigt högt importberoende av, inte minst från Kina. Så just genom att kunna göra det här i Sverige så är ju det ett sätt att tränga undan smutsigare och mindre miljö- och klimatvänlig produktion från andra länder.
Ja men absolut, så är det ju. Och liksom det som kanske har varit mest i strålkastarljuset är väl kanske kobolt. Och vi har kanske inga jättestora fyndigheter i Sverige, men det finns även kobolt i Sverige. I Finland däremot finns det ju mer kobolt som faktiskt är brytvärd. Så att vi som Norden som helhet skulle ju kunna bidra väldigt mycket till att minska Europas importberoende av de här metallen och mineralen. Och särskilt då ur det här perspektivet att kanske komma bort från vårt väldigt ensidiga beroende av Kina som har ju satt sig på väldigt många av de här resurserna och även kontrollerar en hel del av koboltresurserna i Kongo till exempel och även i andra delar av Asien så att säga, så har de ju tagit kontroll över de här och alla strömmar för att processa de här och bearbeta dem går till Kina, så att vi måste ändå köpa dem i Kina, från Kina, så som det ser ut just nu.
Mm. Jag tänkte, vi var lite inne på tidigare, vi pratade om just den här konferensen i Kanada, att den var inriktad mot prospektering. Skulle du kunna berätta lite om just processen för att öppna en gruva? Det börjar med prospektering, men skulle du kunna gå igenom de lite olika stegen och också vad som är kanske utmaningarna i de olika bitarna och hur lång tid det tar från att man tittar på berggrunden till att en gruva faktiskt kan öppna?
Ja, det kan ju ta väldigt lång tid om jag börjar med den frågan. Vi brukar säga att, liksom, att öppna en gruva från, om man tänker sig att man börjar med en prospekteringsidé till en färdig gruva, det kan nog vara uppåt en 25 år som det faktiskt tar. Och i Sverige är ju processen så att man börjar med att ansöka om det man kallar då för ett undersökningstillstånd hos bergstaten. Och det är någonting man får för 3 år i taget, och det kan förlängas upp till 15 år. Och efter de 15 åren så måste man då visa att, liksom, då måste man gå in och söka om det man kallar då för en bearbetningskoncession. Och det här är ju liksom en gradvis förbättring av kunskapen om liksom geologin och den här fyndigheten. Och har man då ringat in en som man tror på att den här är verkligen något som man skulle kunna utvinna och man skulle kunna få en ekonomi i det och så vidare, då går man in och söker om en sån här bearbetningskoncession. Och när man väl har gjort det och fått den, det innebär egentligen en ensam rätt till den här fyndigheten, ja, då är det dags att ta vid med miljötillståndsprocessen. Och den tar ju också ett antal år att genomföra. Det är ganska mycket förberedande undersökningar. Man måste ha väldigt god kontroll på miljön och olika miljöaspekter i det här, så att det krävs väldigt mycket underlag för att gå in med en sån här miljötillståndsansökan. Så att jag skulle säga att den processen från det att man liksom initierar alla de här undersökningarna, den tar nog upp till 5, kanske ännu mer år, 5-6 år faktiskt, innan man liksom har ett slutgiltigt besked om att man då får ett tillstånd och vilka villkor som ska gälla. Och först därefter så startar man ju då med själva bygget av att liksom faktiskt få gruvan på plats, för det vågar man ju inte göra innan man har sitt tillstånd på plats givetvis. Så att det här är en ganska långdragen process.
Mm. Vad brukar vara de stora utmaningarna under hela den här processen, skulle du säga?
Alltså det finns ju flera utmaningar i det här, men det är klart att du måste ju alltid liksom, som underlag för att få en bearbetningskoncession, så måste du ha en väldigt bra dokumentation kring det man kallar då för malmbevisningen. Och här finns ju internationella regelverk för hur man gör det här, för att det ska göras på ett säkert sätt som är trovärdigt och liksom verifierat. Och det är ju jätteviktigt att det görs bra. Och det är ju klart en utmaning att samla in så mycket data så att man verkligen har det här bra underlaget. Det är ju ganska kostsamt att bedriva prospektering, och särskilt att borra då. Idag har man ju även mycket annan teknik. Det som man kallar för geofysik, och man flyger med drönare och mäter magnetism, och man mäter radioaktivitet och andra saker också, så att man kan få mycket kunskap även utan att borra. Men till syvende och sist så måste du också borra, och det kostar pengar. Så att det där är ju alltid en utmaning för de här juniora prospekteringsbolagen som ofta är specialister just på prospektering och kanske inte har någon aktiv gruva som genererar kassaflöde. Så det handlar ju om att attrahera kapital också under hela den här processen.
Mm, för i det här skedet så är det bara kostnader?
Det är bara kostnader, det är inga intäkter alls. Och det blir ju faktiskt inga intäkter förrän den dagen du faktiskt öppnar gruvan och får en produkt att sälja. Så att här är ju frågan om en verksamhet som kanske då tar upp till 20-25 år att utveckla. Under de första 20-25 åren så har du egentligen bara utgifter. Mm. Det är otroligt riskfylld verksamhet. Och så just kapitalförsörjningen är en utmaning i alla de här stegen egentligen. Och det är ju därför också vi ser att våra befintliga gruvor, de prospekterar väldigt mycket nära sina redan befintliga gruvor, därför att där vet de med ganska stor säkerhet att de kan hitta någonting, och de har också möjlighet att använda synergierna med de befintliga gruvorna. Mm. Så att det här med att gå greenfield, som vi kallar det, det är betydligt svårare.
Mm, och då förstår man vikten också av att ha stabila regelverk, ja. Så att det finns en förutsägbarhet.
Ja, men verkligen. Och sen har vi ju liksom själva både processerna kring bearbetningskoncession, som vi hoppas ändå ska bli tydligare nu med det som regeringen planerar att lägga fram. Men också miljötillståndsprocessen, som är en osäkerhetsfaktor. Och där ser vi ju hur liksom den svenska tolkningen av vissa EU-regelverk har gjort det väldigt svårt. Att det blir väldigt binärt. Att överskrider man en enda liten parameter, så kan det bli ett nej till hela projektet. Och den här osäkerheten är ju olycklig, att man inte riktigt vet hur bedömningarna görs, vilka avvägningar som kommer att göras. Det innebär ju att liksom, får du nej där så har du ju liksom tappat hela den stora investering du har gjort i fasen fram dit.
Det skapar ju sådana enorma risker för liksom de som investerar i det också. Och jag tänker liksom mycket av de problem som vi har sett har ju inte handlat om miljöskydd. Det kan ju vara rena byråkratiska formella fel. Jag kommer ihåg, jag läste om LKABs. Liksom, de fick göra om en 3-4-årig miljötillståndsprocess därför att de inte hade kallat specifikt bergvärmeägare i Kiruna till samråd. Och alla i Kiruna var ju kallade till samråd, men de hade inte skickat ett specifikt brev till de som hade bergvärme och frågat, vill ni tycka till specifikt om bergvärmen? Och så får man kasta ut en, liksom, 3-4 års arbete på grund av det. Det är ju absurt.
Ja, nej, men jag håller med dig att liksom, den typen av liksom, stopp i processen borde egentligen inte kunna inträffa. För här skulle man ju, tycker jag, önska sig en bättre dialog mellan våra myndigheter och bolagen. Och att man liksom på tidigt stadium liksom kommer överens om hur ska den här processen gå till, vad är det vi ska göra för att uppfylla alla krav som myndigheterna har. Och det är ju egentligen det som det här samrådsförfarandet som alltid föregår en miljötillståndsansökan ska innebära. Och vi hoppas ju nu att den här så kallade då, single point of contact, jag tror det ska heta gemensam kontaktpunkt på svenska, kan vara en sån lite guide i processen också. Liksom, och egentligen ända från det att man börjar med prospektering och undersökningstillstånd, men också genom tillståndsprocessen. För jag tror att det behövs. I Kanada pratade man om att man har instiftat något som man kallar för en concierge som ska hjälpa bolagen genom då den här byråkratiska processen. Och jag tror att kan man göra det och tydliggöra liksom vad som krävs, vilka underlag som krävs, för det har ju också varit en stor osäkerhetsfaktor att man kanske får fråga på fråga på fråga om kompletteringar, och när man väl har svarat på en sak, då kommer det en ny fråga som man också måste utreda, och det tar ytterligare lång tid att få fram svaret på den frågan. Och det här skapar ju en osäkerhet för bolagen, att vad är det för underlag jag egentligen behöver ta fram, vad är det för processer jag egentligen ska följa och så vidare. Så att jag tror att kan man gemensamt hitta spelreglerna så vore det mycket bättre.
Och även hur lång tid kommer det här att ta, för att det kan alltid dyka upp nya frågor. Jag menar, hade det inte varit rimligt att man säger så här, staten har en viss tid på sig att göra sin del av processen, att ställa krav, att svara på det som lämnas in, och en viss tid på sig att lämna ett tillstånd helt enkelt, eller att neka ett tillstånd. Hade det varit rimligt?
Ja, men det tycker jag absolut, och det är ju något som vi har efterfrågat liksom redan tidigare från branschen, och nu får vi ju faktiskt det också i med kritiska råmaterialakten och även den här så kallade Net Zero Industry Act som också kommer från EU nu. Där sätter man ju tidsgränser för hur lång tid en tillståndsgivning ska ta, och det handlar ju om den delen av processen som ligger på myndigheternas bord. Sen får man väl se det som att, jag menar, drar bolaget benet efter sig och inte svarar skyndsamt, ja då är det kanske bolagets problem liksom. Men den handläggningstiden hos myndigheterna ska ändå vara tidsbegränsad. Så för en gruva till exempel som klassas som ett då så kallat strategiskt projekt enligt EU, så har de satt upp en gräns på, jag tror det är 27 månader blev det i slutversionen, som det här ska ta då att faktiskt få ett tillstånd.
Spännande. Bra time också nu med den här tillståndsutredningen som regeringen har tillsatt som ska presenteras här nu i december.
Ja. Ja, men verkligen. Och det är ju dessutom, jag menar, gruvor har ju ändå relativt lång tid. Då. De mer, så att säga, det som är mer processer och net zero industry, det man definierar som det, där ska det gå ännu fortare. Mm. Så att det här ska bli väldigt spännande att se hur Sverige tänker sig att de ska implementera de här akterna i den svenska lagstiftningsprocessen.
Verkligen, det blir en rejäl utmaning. Vi var lite inne där på just de processuella hindren, om man ska säga, de här absurditeterna som kan inträffa. Andra saker man hör om ibland är just det där med artskyddet från EU, att Sverige tolkar det mer på individnivå. Mm. Också markkonflikter när det gäller till exempel riksintresse rennäring. Hur stora utmaningar är den här typen av saker i processerna?
Jo, nej, men det är ju en utmaning och vi ser ju hur EU-regelverken tyvärr liksom tas fram lite stuprörsmässigt. Att man liksom inte riktigt väger in vilka konsekvenser får den här lagstiftningen som kanske har en god intention i början när den appliceras liksom gentemot andra sektorer. Och också det faktum att det är olika i olika länder, både våra förutsättningar men också hur vi implementerar och tolkar EU-lagstiftningen. Och där har ju Sverige dessvärre kanske historiskt gjort en mer strikt tolkning än vad vissa andra länder har gjort. Och artskyddsdirektivet är väl ett sådant som jag tror är ett väldigt tydligt exempel där det, precis som du sa, har blivit att man i vissa fall skyddar varje enskild individ av en art och inte liksom tänker på liksom arten som sådan. Och vi har även hur vi har valt att implementera vattendirektivet som är en utmaning där vi har för det första extremt många så kallade vattenförekomster, flest i Europa. Och vi har också satt väldigt strikta såna här gränsvärden som man måste uppnå, som ibland nästan är ouppnåeliga i den svenska kontexten. Så att vi har ju själva skapat vissa av de här utmaningarna.
Det läste om ett fall där man fick nej till att släppa ut vatten som var renare än grundvattnet.
Ja, precis. Och det gällde just en miljökvalitetsnorm som det heter då för uran som man överskred. Men den låg ändå långt under normen för dricksvatten. Det som vi faktiskt får dricka.
Och det här, så det är en jättemärklig effekt.
Ja, men så att det här är ju något som vi verkligen ser att man behöver se över. Men sen kommer ju ständigt nya lagstiftningar på EU-nivå. De är ju ganska flitiga med att stifta nya lagar. Mm. Så att det finns nog mer att bevaka på EU-nivå och se hur det är liksom faktiskt, hur man harmoniserar det här och skapar en lagstiftning som hänger ihop.
Mm. Det finns förbättringspotential, med andra ord. Jag tänkte just, du var precis inne på just uran. Och uranförbudet är ju någonting som diskuteras nu. Vi har haft ett förbud mot att bryta uran sedan 2018 och nu har regeringen nyligen lagt fram en utredning som ska titta på att ta bort det här. Hur ser intresset ut för att bryta just uran i Sverige?
Ja, men det finns ett intresse och vi har flera medlemsföretag faktiskt som prospekterar i Sverige, som har fyndigheter där man skulle kunna utvinna uran som en biprodukt. Vi har väl egentligen inte, som vi vet i alla fall, några fyndigheter som skulle kunna bli rena urangruvor, utan i alla fall som är kända hittills så skulle det vara en produkt av flera, helt enkelt. Och jag tror att ta bort förbudet mot att bryta uran skulle ju öka intresset för Sverige, för vi vet ju också att vi har Europas största tillgångar av uran. Och tänker man också på det här med självförsörjningsperspektivet och att kanske bryta vårt beroende av exempelvis Ryssland, där vi faktiskt har fått en del av vårt uranbränsle från, i alla fall historiskt, så har vi ju en potential här att även producera uran samtidigt som vi kan producera andra viktiga mineral för energiomställningen, som vanadin till exempel, nickel, finns också ofta tillsammans med de här fyndigheterna. Och det var faktiskt en professor här på Luleå tekniska universitet, Olof Martinsson, som sa att om man skulle använda det svenska uranet till självförsörjning så finns det tillräckligt med uran för att driva kärnkraften i flera hundra år här i Sverige. Mm. Så att vi har en stor potential faktiskt.
Mm. Som jag har förstått det så, du nämnde det här att man ofta bryter uran som en biprodukt av annan utvinning. Och det här gör då att när man har ett förbud mot att bryta uran, då kan du få ökade kostnader för vanlig utvinning eller för utvinning av andra mineraler och metaller.
Ja, men så är det absolut. Att så som regelverket ser ut idag så får du inte ta ut uran som en produkt, utan du ska hantera det som ett avfall. Och då ett farligt avfall givetvis. Och det är klart att det blir en ganska kostsam process. Så istället för att bli en potentiell intäktskälla för projektet och för bolaget så blir det en kostnadspost. Och det har ju gjort att en del av de här projekten där det finns uran som skulle kunna vara en biprodukt, de har ju stoppat upp under den här perioden sedan 2018 när vi har haft haft det här förbudet mot att bryta uran. Så att jag tror att tar man bort det här förbudet nu och betraktar mer uran som en vanlig konsumtionsmineral som det heter, som ingår i minerallagen, ja, då kommer vi också se att en del av de här projekten tar fart.
Mm. Det är också så här, ur miljöperspektiv så är det också väldigt märkligt att du inte får använda uran som biprodukt, för att dels resurseffektivitetsmässigt, men också att du behöver lägga det då och förvara det och liksom allt det innebär. Det finns teknik för det, men det innebär ju alltid en risk jämfört med om du skulle kunna använda det.
Mm. Nej, men precis, och därför är det ju bättre att faktiskt få ta ut det som en produktström som hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att producera kärnbränsle.
Som jag ser det så är ju uranförbudet har ju egentligen inga vetenskapliga eller sakliga grunder, utan det här är liksom en symbolfråga till stor del som handlar om att precis som tankeförbudslagen en gång i tiden var riktad mot kärnkraften, den syftar till att så att säga gradvis fasa ut kärnkraften, och nu har vi till slut liksom gjort en omvändning från den inriktningen. Men det här knyter ju an till att gruvdebatten i allmänhet är på ett liknande vis, tycker jag, ganska präglad av känslor och förutfattade meningar och liksom ett historiskt arv av hur man såg på gruvbrytning på 1800-talet eller ännu längre tillbaka, och som är väldigt långt ifrån hur vi ser på hur det faktiskt ser ut i verkligheten idag. Upplever du att det har skett ett skifte i hur mår gruvdebatten idag? Har vi tagit oss bortom de där grundläggande fördomarna, ska man säga, om gruvorna?
Jag tror att vi är på väg bort från dem i alla fall. Jag menar, vi som branschorganisation och som bransch jobbar ju mycket med att visa upp vad är en modern och ansvarsfull gruvnäring. Och det är klart att vi lider ju fortfarande av att det kanske finns en del dåliga exempel i historien, att där man inte har tagit ansvar och kanske inte heller haft kunskap om hur man skulle efterbehandla, hur man skulle säkra miljö och så vidare. Men det är ju inte något som vi är unika med, utan det gäller ju många branscher egentligen, att vi har ju lärt oss väldigt mycket om hur vi faktiskt ska agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Men det känns som vi fortfarande har en lång väg att vandra. Jag vet att när vi för ungefär 2 år sedan började åka ner till Bryssel för att prata inför den här kritiska råmaterialakten som vi visste var på gång, så möttes vi av liksom människor som inte hade en aning om att vi hade gruvor i Europa. De frågade oss om, bryter ni i Kongo, ni som jobbar i svensk gruvnäring?
Oj.
Och vi bara, nej, vi har faktiskt aktiva och moderna gruvor i Sverige. Och jag tror att det här liksom, vi behöver sätta eller visa upp en annan bild av vad en modern gruva faktiskt är. Och att vi kan göra det på ett ansvarsfullt sätt, och framförallt att man också kan återställa naturen. Liksom. Kanske inte till exakt vad den var före, men ändå till någonting som blir attraktivt och en bra livsmiljö för djur och natur och de människor som finns i närheten. Så att det är klart att vi har en del jobb att göra, men jag tycker att vi är på god väg åt det hållet.
Ett exempel på just ett återställt kalkbrott är ju en stor turistattraktion på Gotland, den här Blå lagunen tror jag den heter.
Ja,
en populär sjö.
Ja, men absolut, och det är ju ett sätt att återställa, men sen har man ju också andra sätt, och jag vet Boliden har till exempel invigt en stor ekopark som de har skapat, som är ett sådant område som de har återställt och liksom, ja, men jobbar mycket med kunskap och riktat mot unga och så vidare kring natur och miljö i det området. Så att här finns ju alla möjligheter, och det bedrivs ju också mycket forskning på till exempel hur man ska återskapa renbetesmark efter avslutad gruvdrift. Så att vi lär oss ju hela tiden och kan göra det här på ett bättre sätt.
Mm. En närliggande fråga är att det dyker ofta upp i sådana här sammanhang när någon protesterar mot planer på en gruva, att då är narrativet att nu är det utländska bolag som kommer hit och de är absolut inte hållbara, och dessutom så ska de komma och stjäla våra mineraler och plundra vår berggrund ungefär. Hur ser du på det narrativet eller den vanliga invändningen?
Ja, men för det första så, jag menar, som jag sa tidigare, många av de här prospekteringsbolagen, de har sin bas i Kanada och Australien till exempel, och det beror ju mycket på att där finns det en stor kompetens. Det är ju de två globalt stora gruvnationerna. Och dessutom finns det också en vana att liksom ta den här typen av ekonomiska risker som prospektering innebär. Så att där finns också kapitalet. Tyvärr så finns det väldigt, väldigt lite kapital i Europa. Och det finns i princip inget kapital i Sverige för den här typen av verksamhet. Som är liksom prospektering på helt nya ställen. Om du inte redan idag är en stark aktör i gruvbranschen. Så att det är en ganska naturlig utveckling. Och att de är ofta experter på just prospektering. Och om man väl kommer till en aktiv gruva, ja, då kommer även andra aktörer in. Och kanske även svenska aktörer eller europeiska aktörer. Så att jag ser att det här är en naturlig utveckling. Men samtidigt så följer de ju exakt samma lagar som alla svenska bolag. Det är ju helt självklart att man ska göra det när vi faktiskt verkar i Sverige. Det är ju ingen skillnad för deras verksamheter. Och det här är ju också någonting som skapar mycket arbetstillfällen lokalt. Och det skapar också skatteintäkter för Sverige givetvis. När man startar den här typen av verksamhet. Så att jag tror ändå att fördelarna för Sverige är ju väldigt, väldigt stora. Att vi kan attrahera det här kapitalet och de här bolagen utomlands ifrån. Och i andra sektorer så är vi ofta väldigt glada när vi får utländska investeringar. Men just när det kommer till naturresurser så känns det som det sitter liksom mer hårt inne att det är våra här i Sverige. Så att det är ju lite den känslan tror jag som skapar det här ifrågasättandet.
Mm. Just apropå uppmärksammat i media och debatter och så. Nyligen så var det ett antal kommuner i Jämtland som har inlett en kampanj mot att man uttaget skulle få bedriva någon form av gruvverksamhet i alunskiffer. Och det här har vi också sett när det gäller Skåne frontat av till exempel Nunnan och Greven. Och även den tidigare socialdemokratiska och miljöpartiska regeringen ville försvåra för gruvbrytning i alunskiffer. Vad är det som är så kontroversiellt med just det här alunskiffret?
Ja, men det är en väldigt liksom komplex bergart. Och vi har exempel i historien där man har faktiskt brutit i alunskiffer. Och jag menar, man har inte kunnat hantera liksom restprodukten av det här. Och det har skett viss urlakning av tungmetaller till exempel och så vidare. Och så ska det ju naturligtvis inte få gå till. Och jag menar, det är ju så som jag sa, liksom, vi har ju vår svenska miljölagstiftning och hela den här miljötillståndsprocessen går ju ut på att man som bolag måste bevisa att man kan hantera produktionen och restprodukterna på ett sätt som är säkert för miljön. Och kan man inte det, kan man inte visa det och göra det, ja, då kommer man inte heller få tillstånd och ska inte heller ha tillstånd. Så att det är klart att de här farhågorna finns, men givet att man faktiskt måste visa på hur man ska hantera det här så har jag liksom lite svårt att förstå de här kommunernas liksom ryggmärgsreaktion. Framförallt att det är i så väldigt tidiga skeden. Därför att man litar ju uppenbarligen inte riktigt på de svenska processerna. När man liksom till och med vill stoppa prospekteringsinsatser. Som ju bara handlar om att få mer kunskap. Det är ju ungefär ett prospekteringstillstånd av 1000. Som faktiskt går vidare och blir en aktiv gruva. Så att det är ju inte så att alla prospekteringstillstånd blir gruvor, utan det är ju en kunskapsuppbyggnad som behövs för att veta mer om berggrunden.
Mm, och som du är inne på, för att uttaget ska bli en gruva så måste man kunna visa att du kan bryta just den fyndigheten på ett hållbart sätt, ja, just där.
Precis, så att och det är väldigt mycket krav kring det, liksom, både ett ekonomiskt hållbart sätt och ett liksom miljömässigt hållbart sätt.
Mm. En annan kontroversiell fråga är ju det här med gruvbrytning på havsbotten. Norge blev här kritiserat i början på året här nu när Stortinget där sagt ja till möjligheten för just kommersiell gruvdrift på havsbotten. Och det har varit väldigt hård kritik från många håll. Sverige har uttalat sig skeptisk och just med hänsyn till att det finns bristfällig kunskap om organismer och livsmiljöer i djuphavet och så. Är det här någonting som skulle kunna vara aktuellt för Sverige? Finns det fyndigheter på havsbotten utanför Sverige?
Ja, jag tror inte det är tillräckligt undersökt om jag ska vara ärlig. Men det finns faktiskt ett bolag som har fått provbrytningstillstånd i Bottenviken. Men det är inte på så stora djup så att det räknas som djuphavsbrytning. Utan det är liksom de samlar upp något som de kallar för noduler som är små klumpar egentligen som har bildats liksom, som innehåller väldigt mycket mineral, järnmalm bland annat, men också andra ämnen. Och det är då en provbrytning som ska starta liksom. Och det gör man genom något slags strålnings- eller uppsugningsförfarande helt enkelt från havsbotten. Så det är liksom inte att man gräver gropar i havsbotten, utan att man suger upp de här som ligger på botten.
Okay.
Så att det ska bli spännande att följa det projektet, och det har ju inte varit så mycket uppmärksamhet kring det, men det finns ett sådant projekt som pågår.
Spännande.
Så, men det är det enda jag känner till som har liksom dykt upp på min radar i Sverige i alla fall.
Ja, okay. Det känns som att vi kommer se mer kring just den här debatten, och någonting som slår mig här, just som du var inne på tidigare Joakim, det här med tankeförbud, att det här liksom attityden från väldigt många håll luktar just tankeförbud, att man liksom vill ha ett generellt nej och hänvisa då tills det finns mer kunskap. Men för att få mer kunskap så är det ju mycket smartare att kunna säga att öppna upp för möjligheten att om man kan visa att det här kan göras på ett hållbart sätt, så kan det vara tillåtet, för då skapar det ju incitament att företag börja undersöka både vad som finns under havsbotten men också de livsmiljöerna. Så att det blir väldigt kontraproduktivt med liksom ett generellt tankeförbud.
Ja, men jag håller helt med, och det har ju varit våran liksom, det vi har spelat in i den här diskussionen, att liksom ett generellt förbud är olyckligt, därför att vi behöver mer kunskap. Men givetvis ska man inte få göra det om man inte då kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. Så att, men då måste man ju också veta mer om vilken potential det finns. Mm. Sen kan man ju tycka att vi vet ju att vi har mer fyndigheter liksom under land. Så att, det är kanske så att ska man gå ner i havet direkt. Men jag vet ju, jag träffade norska företrädare här för inte så länge sedan. De ser det ju som att de ser ju sig själva som väldigt kunniga när det gäller offshore, i och med sin historik med oljeutvinning och så vidare. Att är det några som ska kunna göra det ansvarsfullt, tycker norrmännen själva, så är det Norge.
Mm.
Det är väl lite deras tänk till att de nu tillåter det här. Och det är positivt för att få mer kunskap om det här.
Verkligen, och just med de konflikterna som finns om marken på land så att säga.
Precis.
Skulle man hitta områden där du faktiskt kan, där det finns potential och där du kan bryta det säkert och hållbart, så skulle det vara ett sätt att avlasta till exempel konflikten med rennäringen?
Precis. Även om jag ser att det känns lite långsökt.
Ligger lite långt bort i framtiden kanske.
Det ligger lite långt bort i framtiden. Det finns ju också såna här teorier om att man ska bryta metaller på andra planeter och så vidare. Det känns som någon avatar-framtid i så fall vi ser in i. Och inte kanske heller alltid positiv.
Unobtainium heter den där mineralen i Avatar. Vi har hållit på ganska länge. Det börjar bli dags att runda av. Det är väldigt intressanta frågor. Otroligt intressant att lyssna på dig. Tack så mycket för att du kom hit, Maria Sonér.
Tack, det var jätteroligt att vara här.
Vad säger du, Hanna? Du är ju rätt duktig på gruvfrågorna sedan innan. Har du lärt dig någonting eller?
Ja, men man lär sig alltid någonting nytt när man pratar. Just det här exemplet på när det är havsbotten här utanför Sverige, det kände jag inte till sen tidigare. Och sen är det alltid intressant att diskutera just de här olika intressena som finns och hur man ska lösa det. Det blir en jätteviktig uppgift, och just det är ju politikens främsta roll. Som jag ser det, att faktiskt lösa ut det här. Och jag sätter stora förhoppningar till att man faktiskt hinner göra det och hinner implementera det som man kommer fram till, både EU-lagstiftningarna som Maria pratade om, men också den svenska tillståndsutredningen, och att man de här snabbspåren så att säga nu på olika områden, att det faktiskt blir normalprocessen. Det är det vi borde sikta på.
Ja, men jag håller med. Jag tycker det är intressant när man diskuterar de här frågorna, för att det blir ofta, tycker jag, lite för snäva perspektiv, att man fokuserar enbart på miljöaspekter eller enbart på ekonomiska aspekter, en sak i taget. Och vi tenderar inte att liksom se vilken liksom hur Sverige och hur allt det vi gör i vårt land är en del av den här globala helheten, både när det gäller de politiska aspekterna men också när det kommer till klimatomställningen globalt. Så är det så att vi inte bryter saker som mineraler som finns i Sverige, så då kommer det att driva upp priset på de här mineralerna på den globala marknaden. Det kommer att fördyra omställningen och framförallt så kommer det att då driva produktionen till någon annanstans. Den här bollen är ju i rullning oavsett om vi vill det eller inte. Den här omställningen kommer att göras. Så frågan är, bidrar vi till att göra den enklare och kan vi kamma hem lite inkomster under tiden eller skjuter vi det ifrån oss för att vi inte liksom orkar med att ta tag i det här?
Jag håller helt med, och det skulle innebära då att man importerar den här miljö, klimat och sociala hållbarhetsskulden fortfarande, för det är det som är alternativet. Ja. Att man alltid måste ha med sig det.
Exakt. Bra, vi ska ta och runda av där. Vi är förstås tillbaka senast nästa månad med ett nytt avsnitt om de intressantaste frågorna inom klimat, miljö och energipolitik. Som vanligt så kommer vi lägga ut länkar till lästips i avsnittsbeskrivningen. Om ni har åsikter eller kommentarer om dagens avsnitt så får ni jättegärna kommentera i sociala medier och hjälpa oss att sprida podden vidare. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs.